det är aldrig ett misslyckande att vara singel, vill jag säga. Och det är inte heller något ideal för alla människor att hitta ett par. Utan idealet är kanske det här att landa i någon sorts grundnöjdhet och trygghet. Och då måste man i många fall börja med sig själv, vilket ju den här lyssnaren har gjort. Hör du, Hanna? Så här apropå dagens tema så blir jag lite nyfiken, för du är ju singel. Är det ofta som folk brukar ifrågasätta det där och fråga dig faktiskt typ sådär att, men hur kan du vara singel som är så härlig?
Jag tycker nu på sistone så tror jag väl att alla i min närhet har insett att jag faktiskt tycker att det är ganska skönt att vara singel och jag inte suktar efter någon partner. Men det ganska ofta får man nog så att, nå, är du på Tinder någon nu då? Precis som att just det här med kärleksrelationen är någonting som säkert måste fattas mig på något sätt.
Så när du säger att nå, för att jag är riktigt nöjd som det är, tackar så mycket, så tror folk inte riktigt på dig kanske? Att hon intalar sig säkert det där tapper som hon är.
Ja, alltså jag tror faktiskt att de har motiverat det på det sättet. För jag har sagt att det inte riktigt finns utrymme. Eller jag känner att jag har ingenting att ge åt någon just nu. Det är därför som jag känner att jag inte ens vill försöka. För att jag har inte tid att lära känna någon. Jag har inte tid att ta hand om någon. Jag har inte tid att liksom hålla på och juxa. Sådär som man gör i förhållanden. Utan jag har ganska fullt upp med ett heltidsjobb. Ett egnahemshus, 2 tonåringar och en hund.
Nej, precis.
Att det finns inte så mycket utrymme. Med det sagt så kan det ju hända att då barnen flyttar ut om några år, så då är jag säkert öppen för ett förhållande.
Ja, men då vet ni det. Jag ska säga dig, Hanna, att det händer ibland när jag åker runt och gör såna här författarbesök och sånt här, och jag säger att nu får ni ställa frågor om vad som helst. Att folk frågar att hur blir det med den där norrena? Är hon ledig? Ja.
Tyvärr, mitt danskort är fyllt. Alltså bara på det sättet att det är fyllt av just det, allt det här som jag räknar upp just så. Men kanske längre fram så kan vi återkomma.
Jag ska skriva upp lite adresser och så här. Och ja, och
ja, speciellt om man är polis. Alltså jag har alltid drömt om att vara ihop med en polis.
Oj, Jesus, jag hoppas att inte någon polis kommer på mina författarbesök, för de skrattar nog ut mina
Majan står utanför. Jag har konstapel.
Nej, nu sa jag. Förstås också poliser är jättevälkomna på mina författarbesök. Trevligt bara. Ja, men den här frågan, varför är du singel egentligen? Vi bestämde oss, Johanna, den här veckan för att slänga ut den till er som är singlar. Och det här är ju en fråga som kan landa väldigt fel om den ställs så där lite nesvist. Och så där med ett antagande.
Ja, lite från oben.
Ja, precis. Men den är också ganska intressant kanske om man ställer sig den här frågan själv. Att vad beror det nu egentligen på? Och det kan ju då vara precis som du som säger att no, det är ganska självvalt. Att det här funkar bäst för dig just nu. Men andra har lite annan syn på saken. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa vad ni skrev för svar på den här frågan.
Ja, och jag tycker också att alla singlar där ute ska lyssna lite extra nu, för att det är trist det här med att man tänker att är man singel är man på något vis misslyckad eller något sånt här. Att man vet...
Ingen vill ha mig.
Ja. Eller att meningen med livet, förstår du, första du har upplevt den sanna kärleken eller fått egna barn, vilket inte egentligen alls stämmer. Så mycket fina brev har vi fått och vi ska ta och börja harva igenom dem nu så vi hinner med så många som möjligt. Och först ut är man 50 plus som skriver så här. Jag har varit ensam sedan skilsmässan för några år sedan och jag älskar friheten att få komma och gå när jag vill. Äta när och vad jag vill och kunna resa vart jag vill. Jag saknar inte att ha någon som styr och ställer med mig. Jag saknar inte heller att behöva försörja fru och barn, utan nu kan jag sätta tid och pengar på mina egna intressen. Och det har inte hänt på över 30 år.
Man 50 plus, helt klart en mycket nöjd singel. Och nästa brev här kommer från Ulrika 63 som är lite inne på samma linje. Alltså, been there, done that, och nu funkar det här bättre. Hon skriver så här. Singellivet är underbart. Jag har haft 3 långa relationer i mitt liv. Från det att jag var 16 till 58 med lite mellanrum däremellan. Och nu vill jag inte se en man så långt ögat når. Hund och katt och mina vuxna barn räcker långt.
Ja, men vad bra. Ulrika 63 säger att det här ger mitt liv mening och innehåll. Hund och katt och vuxna barn. Och jag tycker att det är så skönt det där att man, precis som Ulrika där, har insett att det inte alltid måste vara så som alla tror att det ska vara för att man ska vara nöjd.
Sen är det ju kanske lite det att de här två, de har ju haft relationer och de har ju fått barn och allt sånt här och liksom upplevt hela den där biten och har nu landat i att det är ganska skönt att vara singel. Det kanske känns mer stressigt om man inte har haft det och känner att man skulle vilja ha den där familjen till exempel. Så en del har ju skrivit just från den synvinkeln också. Och här har vi till exempel kvinna 36 som skriver: jag skulle gärna vilja ha en partner, men jag har inte energin för att leta. Inte när jag kan se att i de relationer som jag har i min närhet finns det väldigt få som jag tycker verkar fungera. Det känns ju som att det är dömt att misslyckas oavsett. Jag vill dessutom inte sätta tid och fokus på att dejta de veckor mina barn är hos mig och då blir det snart inte så mycket tid kvar.
Skriver kvinna 36. Jag tror just de här vecka-vecka-föräldrarna känner igen sig mycket i det där. Att det är nästan som att man lever två helt olika typer av liv. Ena veckan så har man fullt upp med barnen och allt vad det innebär. Och sen kanske man är helt slut efter det och bara vill ta det lite lugnt och kanske gå på keramikkurs.
Precis,
och inte göra
ja.
Så mycket annat. Eller sen att hur ska jag få in en partner i det här, att om inte jag vill ha partnern med och barnen är där och barnen kanske inte gillar det. Och att det blir lite kanske knepigt.
Och det där tror jag säkert att människor som är som jag, så kallade smug marrieds, som Bridget Jones skulle kalla oss. Så man kan kanske få en sån här bild av att varannan vecka, det låter ju helt ljuvligt att man kan vara så där all in bullmamma den ena veckan och all in partypingla veckan därefter. Men herregud så slitsamt det skulle vara.
Jag tror att det är säkert ganska många som har slitit ut sig också och märkt att okej, det här går inte.
Nej, opraktiskt att liksom hoppa mellan två radikalt olika verkligheter på ett sånt sätt.
Ja, vi gjorde ju ett avsnitt om det här just med att dejta som småbarnsförälder här tidigare i år. Så man kan ju också gå in på arenan och leta fram det. Där pratar vi mer om just den här problematiken.
Precis.
Följande brev kommer från signaturen blingbling52 som skriver att jag är väl singel av flera orsaker. 1. Jag har dåligt självförtroende. Varför skulle någon vilja ha mig? Jag är rädd för att bli sårad. Jag har svårt att lita på någon till 100%. Jag har orimliga krav och ideal. Jag vill ha den perfekta partnern på mina villkor, trots punkt 1. Just här med dåligt självförtroende då. Dessutom så är jag dålig på att läsa av folk. Jag fattar inte en flört. Skriver blingbling52.
Jag tror många känner igen sig i den här uppräckningen också. Mm. Och just det där som ju blir en sån där paradox i det där. Att man kanske undrar att varför skulle någon vilja ha mig som är så eländig? Och sen ratar man ändå potentiella partners ganska bryskt sådär att nej, inte tillräckligt bra för mig.
Ja.
Och då blir det ju nog ett ganska låst läge.
Det finns ju någon sån teori om att man på något vis tänker att den där partnern ska vara så perfekt för att om jag får en perfekt partner så blir jag också själv och ser lite bättre ut i jämförelse. Att man kan lite sola sig i glansen av en väldigt lyckad partner på något vis.
Ja, precis. Och då blir ju nästan den där partnern som en sån här, lite som en räddare. Liksom den som drar upp en ur den här tristessen och får en att skina lite själv också.
Lite som en dyr bil, vet du. Att man kan vara lite hafsig bara man kör omkring i en dyr bil.
Precis.
Jag vet inte. Jag tror ju att det skulle vara bra för dig, blingbling 52, och andra som eventuellt just har det här dåliga självförtroende och funderar att vem skulle vilja ha mig. Att kanske fråga dina vänner eller familj eller så att, om vi nu skulle ge en topp tre, att vad tycker du att det är bäst med mig? Vet du, man skulle kunna hjälpa varandra lite att boosta det självförtroende, för att man ser ju inte sig själv så som andra gör det. Precis som att då du ser dig själv i spegeln, då jag ser mig själv i spegeln så säger jag bara att ja, det där hänger eller det där är fel. Medan sen kanske någon annan tänker att tänker på någonting annat och kanske antagligen någonting positivt med mitt utseende. Vet du, eller vad det nu sen kan vara, eller personlighet eller begåvning eller vad det kan vara.
Det där tycker jag är en jättebra poäng, Hanna. Det är väldigt svårt att ge sig ut i världen och hitta någon som tycker om en om man inte riktigt tycker om sig själv. Då är man ganska dålig på att sälja sin primära produkt.
Ja, och kanske vi behöver bli lite bättre också på att bygga upp varandras självförtroende. Jag menar, oberoende singlar eller inte. Att man ger lite komplimanger och säger att men du är nog en så, tack för att du orkar lyssna på mig. Att det kändes så bra för mig det här att jag fick prata med dig. Att du är alltid ett så bra bollplank. Eller vet du, att man kommer med, att man bygger upp varandra med sådana saker.
Och just att som du var inne på, att man ibland säger till sina kompisar att nu skulle jag behöva lite byggas upp. Ja. Nu känns det lite motigt om de inte fattar att göra det automatiskt. Så det tycker jag är ett bra tips där. Följande brev kommer från Lancelot 32 som skriver så här. Det korta svaret på frågan, jag vill inte behöva vara en kvinnas räddare. Eller riddare då kanske, eftersom det är Lancelot själv som skriver. I alla tidigare förhållanden har jag behövt vara den där starka stoiska hjälten, den händiga karn, den förstående psykologen och den helande prästen. Och så har kvinnorna vilja sitta som fagra prinsessor i sina torn och vänta på att bli räddade från tristess och ångest. Och samtidigt har jag ju också varit tvungen att bära alla mina egna bördor själv. Och när det sen har gått dåligt, då har ju jag fått skulden. Den här värdelösa mannen som inte är perfekt, utan svettas och fjärtar likt andra människor. Som inte lyckades bota hennes depressioner, ångestfyllda känslor eller bygga ett hus åt henne. Är det här vad jag har att se fram emot om jag ger mig in i ett nytt förhållande? I så fall säger jag tack, men nej tack.
Lancelot 32, ett klassiskt exempel i hur det är att vara för snäll. Kanske.
Kanske det, ja.
Kanske du har känt att du får en mening i det här, att du kan känna dig behövd och att någon upplever dig som viktig och som en liten räddare. Att det är kanske ganska lätt att man går in i den rollen också, att man tar den på sig. Men det är ju superbra att du har märkt att hej, det här funkar ju inte alls, att jag är gärna snäll men inte så himla snäll. Och jag hjälper gärna till, men jag kan inte göra allt för dig. Jag behöver också få hjälp själv. Jag tycker att det är jättebra det här att du verkar ha insett att okej, var går den här gränsen? För vad jag går, att jag behöver också få någonting av det här. Jag kan inte bara ge den här prinsessan i sitt torn ännu en stege att kliva ner för.
Jag tänker så här, att de flesta prinsessor kan behöva lite hjälp ibland. Det är ingen skam i det. Men prinsessorna måste nog vara beredda att hjälpa riddaren också. Det måste vara så att man både ger och tar om en relation ska hålla ihop. Och det kan inte alltid vara så att den ena parten ska fixa och dona och trösta och betala. Då blir det en obalans i det där. Och där verkar det ju lite som att vår vän Lancelot skulle ha haft, jag skulle säga lite otur med de kvinnor han har dejtat. För jag skulle säga att jag känner få av mina kvinnliga bekanta skulle ge sig in i en relation under de här premisserna. Att jag ska ha en kar som styr upp allting och räddar mig. Ibland behöver man räddas och det är jätteokej. Men inte att det här ska vara liksom kontinuerligt. Att det här är min partners uppgift att rädda mig gång på gång varje dag.
Det är ju trist på det sättet att om du nu tänker att det kommer alltid att vara så här oberoende vem jag är i en relation med. Det kommer det antagligen inte vara, men du måste kanske tänka om lite då du funderar på vilken människotyp du ska vara tillsammans med.
Härnäst har vi en lite yngre lyssnare som har hört av sig.
Ung flicka 22 skriver så här. Det känns som att jag kan få vem som helst, men att jag är för kräsen. Jag har nämligen höga krav. Killen ska vara en man och inte en pojke. Han ska vara mogen och ha hög utbildning, en vältränad kropp och också vara snygg och lång. Jag lever lite i drömmen att kanske hitta en sån man som finns i tv-serier. Kanske är det mina krav som hindrar mig från att öppna upp mig för andra. Men å andra sidan så tycker jag att det är att respektera sig själv om man inte faller för alla killar. Tror det är lite trenden också just nu att ha sina standards och så kallade older men. Har jag för höga krav? Frågar ung flicka 22. Older men, är det en trend just nu? Det har inte alltid varit lite så att...
Oj, vad många av våra lyssnare som blev glada.
Så att, hello!
Men äldre
män och unga flickor, det är knappast en trend. Det är nog liksom en livsstil för vissa män, tror jag.
Nå ja, eller jag menar, hon är 22, så kanske det i hennes krets är på det sättet att tjejerna attraheras mer av vuxna män än av de här jämnåriga killarna.
Jag tror att där att då vi tänker inte 50-åringar där, utan vi tänker liksom kanske 30-åringar som har studerat färdigt och redan har ett jobb. För det tycker jag också att det är inte en pojkar som man kanske ändå kan vara till en viss mån när man är 22, utan man är mer man, att man har just jobb och pengar och lägenhet och kanske en skruttig bil någonstans och sånt här liksom.
Men ung flicka 22, din fråga här, har jag för höga krav? jag skulle säga att i viss mån jo. För jag tycker att det är helt okej att måla upp sin drömpartner så där för sin inre syn. Och då är det ju kanske just det där att han ska vara mörk och han ska vara lång och han ska ha såna här kläder och han ska gärna jobba med de där och de där sakerna. Det är helt okej att man målar upp en sån här bild. Men man måste ju kanske också göra det och vara införstådd med att den här personen finns ju antagligen inte. Och sen till exempel ett sånt här krav som att du vill ha en vuxen och mogen partner. Inte någon som är barnslig. Det tycker jag inte är ett orimligt krav överhuvudtaget. Det är det du behöver just nu, så håll fast vid det. En hög utbildning, nåja, varför inte? Det kan du väl tycka att skulle vara bra. Men sen allt det här med utseendeattributen och sånt här. Det är klart att man kan tänka att det här allt skulle vara trevligt. Men man måste kanske också vara införstådd med det här. Att man vet sen aldrig. Det kanske dyker upp någon som inte överhuvudtaget är din typ utseendemässigt. Men som gör dig lugn, glad, trygg. Som du har himla skojigt med och ger dig lite fjärilar i magen. Fast han kanske inte är jättevältränad eller jättelång på något sätt. Men inte tycker jag liksom, inte ska du heller skämmas för dina krav. Det här är dina önskemål helt enkelt. Men om du ratar alla som inte checkar alla boxar på din lista, så då gör du det kanske lite svårt för dig själv.
Mm. Jag håller helt med dig där, Eva. Och jag tror också att du behöver kanske lite fundera på att den här listan som du har, att vad handlar om yttre attribut och vad handlar om sånt som värderingar hos en människa och hurdan typ han ska vara. Jag hör här ingenting om att han ska vara liksom, vet du, rolig eller konstnärlig eller han ska vara bra med siffror eller vet du, något sånt här. Att det är kanske lite andra grejer också. Och jag tror också att om man är 22 så kanske du bara skippar det här tills vidare. Att hurdan partner du ska ha. Jag tror det kommer visa sig sen då du lär känna lite mera människor med tiden också.
Jo, och det där är intressant. Det är jättelänge sedan vi gjorde en podd på det här temat. Vi borde nästan göra copy-paste på vårt eget upplägg. Vi frågar ju er att är den partner som du lever ihop med din typ? Alltså, det som du tänkte dig någon gång i världen. Att min drömpartner ser ut så här och si och så. Och hur blev det?
Mm.
Och det var ganska få som konstaterade att det var nog nästan exakt det som jag hade tänkt mig. Så det blev det också. Många sa ju sådär att absolut inte. Att jag skulle ju ha en affärsman från Brasilien och nu är jag ihop med en bonde från Ingo.
Ja.
Och han är ljuvlig.
Ja, och bra blev det också. Ja. Ja, jag tror kanske där ung flicka främst är det, eller det här gäller inte bara ung flicka dig, utan det här gäller nog oss alla och jag tittar också med själv i spegeln, är det att man inte liksom ratar folk. Om inte de checkar alla boxar på din lista så då ger du dem inte ens en chans.
Men samtidigt, klokt det där du säger också, att man ska inte nöja sig med för lite.
Nej.
Att man ska också respektera sig själv och inte gå med på att ta första bästa bara för att visa att jag kan också få en pojkvän. Det är sällan en bra idé.
Ja, vad ska du med en pojkvän till då du är 22? Du ska ju leva livet då du är 22. Kom igen nu. För återkom om 5 år så kan vi se sen vad vi hittar på åt dig.
Nej, du ska ha det kul.
Ja.
Ja. Nu kommer vi kanske in på lite mer modfällda brev. Alltså människor som av olika anledning har någonting i sitt förflutna som gör att det blir svårt att ge sig in i en relation. Och då ska vi kunna börja här med ett brev som kommer från signaturen Hoppas fortfarande snart 60, som skriver så här. Det har nu gått mer än 20 år sedan den traumatiska skilsmässan då mitt ex var otrogen och bröt upp från livet med kärnfamiljen och flyttade ihop med sin nya. Det har blivit många ensamma år för mig, förutom några kortare förhållanden. Och jag känner mig utanför på släktträffar och andra tillställningar. Men jag är en duktig skådespelare som håller masken. Jag har gått på kurser och jag lever ett aktivt liv. Men jag lyckas ändå aldrig träffa någon som skulle vara intresserad av mig. Det här beror kanske på att jag känner mig blyg och osäker när jag umgås med folk i större grupper. Och ofta får jag också en uppfattning om att det är kvinnor som aktiverar sig och går på de där arbetskurserna och far på resor. Mina singelväninnor, ja, de lyckas hitta män på löpande band, mer eller mindre seriösa förhållanden. Men själv har jag fått lov att vänja mig vid ett liv i ofrivilligt celibat. Jag är inte ens intresserad av något tillfälligt förhållande, så jag har höga murar runt omkring mig för att inte locka till mig sådana som bara vill ha sex. Jag har också upptäckt tråkiga drag hos mig själv. När jag hade en lovande relation så då började jag ifrågasätta hur det ens var möjligt att jag nu mitt i allt hade det så här bra. Och sen började jag oroa mig för hur dåligt jag skulle må om det tog slut. Så jag själv saboterade alltså relationen och drog mig undan. Men det finns förstås också en hel del positiva saker med att vara singel. Skulle jag träffa någon igen så är jag ganska säker på att jag skulle vara helt nöjd med ett särboförhållande. När man har bott för sig själv i många år har det blivit en del vanor och ovanor som skulle vara svåra att ge avkall på. Skriver hoppas fortfarande snart 60.
Tack för ditt brev. Vad smart och klok du är. Och vad många insikter du ändå har kommit till under de här åren.
Och boo för din exman. Ja. Boo.
Alltså jag tror ju samma sak här lite som vi var inne på tidigare. Jag tror att du skulle behöva en sån här självförtroende boost. Du säger att du är aktiv och går på kurser och lever ett spännande liv på det sättet. Att jag tror att du skulle behöva också vet du, lite sluta vara så hård med dig själv och... Jag tycker om det här uttrycket på engelska, vet du, att give yourself some grace. Och jag tycker att det är fint sagt det här liksom, att man på något vis var lite mer så här förlåtande med sig själv. Och du vet att du är lite blyg och du vet att du kanske inte är den här som alla samlas kring i sociala sammanhang och så här. Men så vadå? Inte behöver man vara det. Och du behöver kanske få en liten boost av dina singelväninnor. Att om de nu har sina relationer och håller på och sådär så kan du kan ju säkert fråga dem. Så att, men vad tycker ni liksom? Att vad är liksom min grej? Vad ska jag kunna marknadsföra mig själv med i mitt eget huvud?
Jag skulle också vara nyfiken på att fråga de här singelväninnorna att hur gör ni det där?
Ja.
För jag har också upptäckt det där ibland när jag har haft bekanta som har varit singlar. Och så kan det vara såna här som... Nu verkligen inte verkar speciellt utåtriktade eller sådär väldigt pratsamma eller tar plats på något sätt och kanske inte de som fixar sig så hemskt mycket och sådär. De går åt genast, alltså de har partner på partner och förhållande på förhållande. Och jag förstår inte riktigt, jag kan liksom inte visualisera att hur går den där liksom inviten och flirten till när den här människan då lockar till sig. Men bevisligen kan de ju det. Så frågar de där singelväninnorna om tips, eller jag menar, bara av nyfikenhet, hur gör ni?
Ja, det där tycker jag att det är jättebra. För det kan ju hända också att det finns någon sån här bra trick som man kan ta till.
Ska man fälla en näsduk på golvet och vänta att någon plockar upp den?
Kanske det, va?
Fröken tappade sin snorfana.
Det är ett tag sedan du dejtar, märker vi.
Ja, det var på 1700-talet. Tur att jag fick napp genast.
Ja, nej, ta hjälp av de där singelväninnorna nu. Och sen att om de har sina relationer där, kanske de har någon kompis som också brukar hänga med någon gång, vet du, som du kanske kan träffa och sådär. Och sen tror jag faktiskt det där att du kanske inte inser egentligen vad mycket du har att ge. Du kanske inte förstår det där, men vad fan, jag är ju jättebra på att laga mat, jag kan läsa ett kökort och jag är dessutom jättebra på brittiska dramaserier.
Sjukt bra!
Ja, det är
jag
jättebra.
Skulle dejta dig.
Ja, men det är ju en bra kombination liksom, att du skulle hitta dina grejer. Men det här har jag ju faktiskt. Och så skulle du ha sagt, men det här kan jag ju. Jag tror att det är lätt, speciellt tror jag för äldre damer, att man är så att, vem skulle nu vilja ha den här gamla kråkan? Så här att, vad har nu jag att komma med? Du har sjukt mycket att komma med, du måste bara påminna dig själv om vad det är.
Du har ju ditt på det torra. Det går ingen nöd på dig. Det går fint att leva ensam, men du hoppas på kärlek. Och jag tror helt säkert att det kommer att ordna sig också. Någon kommer nog fara iväg med dig förr eller senare. På ett trevligt sätt.
Ja.
Inte så där
obehagligt. Här är skåpbilen. Ja. Dra upp sidodörren.
Nej, det hoppas vi inte att ska hända någon.
Nej.
Om det inte är en möhippa eller någonting.
Ja, möjligtvis då. Från det här så ska vi nu gå vidare till nästa brev. Och det är signaturen Skotträdd 40+ som har skrivit så här. Jag brukar säga att jag är singel för att jag inte vill ha dem som vill ha mig. Men sanningen är att jag är alldeles för rädd för att ens prova. För det är så att mobbning har satt så djupa spår i mig att jag helt enkelt inte kan lita på män. Tänk om de bara ljuger om sitt intresse för att förnedra mig. Internet har bara gjort den här nojan värre och nu säger mitt hjärnspöke att jag kommer att bli hånad på sociala medier eller cyberstalkad om han sen inte kan ta ett nej. Eller sen så tar det helt enkelt slut för att jag är så dålig och ful och äcklig. För det sa ju mobbarna så det måste ju vara sant. Jag har vänt det onda inåt och jag låtsas inför andra att jag inte har haft någon tur ännu. Men helst undviker jag faktiskt ämne och jag skulle aldrig erkänna att bekanta att jag aldrig har haft en partner fast jag är lite på 40. Den gällande uppfattningen är ju att alla lyckas med sånt. Men det gör vi inte. Är man ful och osäker och lite äldre, då är man helt enkelt osynlig. Jag växlar mellan att lida av ensamhet och att konstatera att jag allra helst ändå är för mig själv. För då slipper jag lägga all min energi på desperata försök att vara perfekt inför en partner så de inte blir äcklade och sticker. Skriver Skotträdd 40+.
Oj, kära Skotträdd 40+. Jag blir så arg att de täcktes mobba dig och förstöra ditt självförtroende. Så till den grad att du i ett brev när du beskriver din situation flera gånger säger att du är äcklig, du är ful, du är värdelös och det är bäst att du inte ger dig in i någonting för att då kommer de bara att se hur eländig du är. Det är du ju inte. Du är ju inte den som mobbarna ville få dig att tro att du är.
Nej, du är bara ärrad av den här mobbningen och helt förståeligt så. Mobbning sätter jättedjupa spår. Jag har också blivit mobbad i skolan. Blivit kallad för fläskberg och det ena och det andra. Det jag var barn. Och det här är någonting som jag bär inte med mig det fortfarande. Men det finns någonstans i självbilden. Så att jag kan förstå det här. Och väldigt många andra också som berättar just om sina mobbningshistorier säger att det här är någonting som lever kvar. Men det är ju, jag tycker nu först och främst så behöver du få hjälp med att åtminstone få liksom de här mobbarnas röster tystade i ditt eget huvud. Och där skulle ju nog absolut en terapeut vara det som jag skulle rekommendera. För att själv är det ju svårt att på något vis resonera sig ur det här.
Och jag tänker faktiskt att vi här skulle kunna ta in nästa brev som kommer från Gubbe 32. För jag tror att vår skotträdda 40-plussare här skulle kunna få lite en tankeställare av den här beskrivningen. Gubbe 32 skriver så här. Jag är singel för att jag länge var upptagen med att gå i terapi. Under 4 års tid lät jag bli att dejta helt och hållet eftersom mitt senaste förhållande var kort och destruktivt. Lägg sen till en massa annat som hände i mitt liv. Jag var som Sara Siipola sjöng i den där sången, Paskarna. Jag insåg att om jag skulle få ordning på mitt liv så måste jag dels gå i terapi och dels pausa dejtingen. Jag är dessutom en envis typ som har intressen som främst utförs ensam. Läsa, resa själv eller lyssna på musik i skogen. Men faktiskt här för en vecka sedan, då laddade jag ner Tinder på nytt och så gick jag på en dejt i fredags. Vi klickade inte men det gör ingenting för nu har jag liksom åtminstone kommit igång, konstaterar Gubbe 32. Och det jag tänker här att Skotträdd 40+ kanske kan få ut av det här är att det ibland nog är viktigt att prioritera sig själv och sitt välmående. Och kanske bara strunta i det där med dejting och jakt på kärlek och börja arbeta på kärleken till sig själv, gärna då tillsammans med en terapeut.
Absolut. För annars kanske du skulle bli som en av de där prinsessorna i tornet som vi talade om tidigare, där som på något vis behöver den här mannen för att rädda dig. Och du behöver en man för du tror att han kommer att göra dig hel och han kommer att se dig och kommer att göra ditt självförtroende bättre och allt det här. Och det är svårt att leva sitt liv så att man ens självvärde är beroende av vad någon annan tycker om en. Givetvis så vill man ju att folk ska tycka om en, ens nära och kära och sådär. Men att det inte är avhängigt av det. Att jag är inte värdelös om ingen vill ha mig. Men att jag är värdefull om någon väljer mig.
Och den viktigaste och den längsta relationen man har i sitt liv, det är ju den man har med sig själv. Och det betyder inte att man måste gå omkring och älska sig själv hela tiden. Jag är ganska trött på mig själv en stor del av tiden. Men jag är också ganska nöjd och stolt över mig själv, alltid emellanåt. Så det här med att försöka arbeta på att hitta en sån där grundtrygghet och en grundkärlek till sig själv, det skulle jag säga att det är viktigare än allt annat, alla parförhållanden och allt det här. Det är mycket lättare att tycka om en människa som också tycker om sig själv.
För då måste man inte lyfta upp den där personen hela tiden.
Och bekräfta, nej, du är ju inte ful, nej, du är inte tjock. Jag menar, det är ganska tröttsamt det också. Ja. Men om det är människor som är så att ja, men här är jag och det är väl bra med det, så är det lätt att hålla med. Så kära Skotträdd 40+, vi hejar på dig och prata med någon om de här sakerna. För det är inte meningen att du ska gå omkring och känna dig ful och äcklig. För det är du ju inte. Punkt slut.
Exakt.
Och till Gubbe 32 vill jag säga, Way to go! Alltså, vad bra roligt
jobbat.
Att höra.
Ja. Ja.
Alltså, det är faktiskt ja, hårt jobb att gå i terapi i 4 år och arbeta med sig själv. Men att nu sen faktiskt våga sig ut på fältet igen och se vad som händer.
Ja, och sen att du gick på den där dejten, okej, det klickar inte. Men då låter man det vara och så går man vidare. Att man inte heller liksom tänker att ja, det blir nog inte ändå till någonting. För den där dejten var ju bara shit. Så att men den här dejten, det var inte rätt. Vi går vidare till nästa. William 24 har skrivit följande brev och svarar på frågan varför jag är singel på följande sätt. Kanske för att jag är rätt så blyg. Jag tar aldrig initiativ att faktiskt gå och prata med någon utan jag hoppas att kärleken ska komma av sig själv. På dagarna så är jag rätt nöjd men på kvällarna så tänker jag mer på hur det skulle vara att ha en relation och att ha någon att prata med. Det som hindrar mig mest är väl just min blygsel. För jag öppnar mig mera vartefter jag lär känna någon. Men jag är ändå inte rädd för att visa känslor. En annan sak som hindrar mig är väl både jobb och det att jag går i skolan på samma gång. Så jag har fullt upp och hinner inte söka efter kärleken trots att jag önskar att hitta någon.
Skriver William 24. Ja, det här med blygsel, det var ganska många som nämnde det. Och jag tror inte egentligen att blygsel behöver vara ett hinder egentligen. För som du, William, själv skriver, du är ju inte blygsel när du känner någon. Med dina vänner är du säkert inte blyg överhuvudtaget. Så krux är väl egentligen bara att hitta någon som känns lika trygg som dina vänner gör.
Ja, och sen kan jag tänka mig just att då man är i den där åldern också, 24, att det är så där att folk kan vara ganska skräniga ännu i den åldern. Folk har inte riktigt så lärt sig att slappna av ännu och tagga ner lite. Så det kanske kan vara svårt på något vis att hävda sig själv i en sån miljö och så.
Och jag tänker också här att när du kanske, William, inte den som går fram vid en bardisk till någon och säger hello.
Men det skulle inte jag göra heller.
Nej. Men du skriver ju här att du både går i skolan och har ett jobb. Du är ju ute bland folk hela tiden.
Mm.
Jag tror att det kanske snarare är något sånt sammanhang där det kan börja hända saker. Eller lite lugnare sociala kretsar så där. Kanske umgås med några kompisar, någon har med någon ny person. Det kommer ju säkert att dyka upp människor på det sättet.
Mm.
Så det är att du inte är den som liksom går fram och tar kontakt och är charmig och pratsam och underbar. Det behöver inte alls vara ett hinder. Jag vet att jag skulle bli överrumplad av en människa som tar kontakt på det sättet, så skulle jag inte våga riktigt svara
Nej.
På det heller.
Vi skulle stå där och stamma vid bardisken och säga att
exakt.
Titta och säga vuxen att pratar du med den som står bakom mig?
Det är ljuvligt med blyga karrar.
Ja.
Det är inget fel på blyga karrar. Man måste bara komma över en viss tröskel så att de börjar säga något alls.
Ja, exakt. Och sen tycker jag också det här med att jag menar, du har fullt upp nu med ditt liv, att du både jobbar och studerar samtidigt. Du har fullt upp nu att det kanske inte nu är ens läge för dig att leta efter kärlek. Jag menar, du håller på att sätta grunden för hela ditt liv och hur du vill ha det och du jobbar för att kunna finansiera det här. Det kanske är det som är din fas just nu. Att jag tror att felet som vi många gör är att tro att vi kan få allting samtidigt. Och det kanske vi inte kan få. Att kanske det här, William, nu är din tid att just studera och jobba och liksom, kanske träffa lite folk så här nu och då. Men att det är inte nu som du har, lite som jag också, tid att hitta någon kärlek.
Nej, man hinner nog senare, men man ska kanske inte heller gå så in i jobb och studier att man sen efteråt tycker att dit får mina 20 plus år. Jag träffar knappt folk för jag jobbar så hårt.
Mm.
Inte heller, utan försök få till en balans där mellan att roa dig och jobba och träffa folk och vara dig själv. Här har vi ett helt annat scenario. Det är signaturen Enka 60 som har skrivit. Min man dog för snart 6 år sedan och sen dess har jag levt ensam. Jag har nog träffat några män och gått ut och äta och sådär. Men sådär på riktigt har jag inte intresserat mig för någon. Jag har levt ensam så länge att jag kräver mycket egen tid och utrymme. Men nu är det ändå så att jag har funnit en man som på riktigt intresserar mig. Jag har känt honom i några år, han är frånskild och några år yngre än jag. Och jag märker att han inte alls går mig på nerverna, så där som många andra som jag med våld ska hitta fel på. Han är rolig och djup på samma gång och han är lång, stark och trygg. Problemet är att jag inte har en aning om ifall han skulle kunna vara intresserad av mig också. Jag är och har alltid varit usel på att läsa av sånt och jag är livrädd för att säga eller visa något av vad jag tänker. Jag vet ju att ju längre jag väntar, desto större är risken att någon annan som inte är lika låst och rädd som jag plockar bort den här superkivoga mannen från singelmarknaden. Men jag kan inte rå för det. Jag blir helt skräckslagen vid blotta tanken på att yppa någonting om hur mycket jag tycker om honom. När jag var ung, då var jag modig. Nu, vid fyllda 60, är jag feg. Och ändå är jag inte på något sätt anskrämlig. Jag är gott fysiskt chick, jag är slank och stark och jag rör på mig mycket och klarar av en massa saker. Idrottar, sköter om hus med stor tomt, bil och båt. Det borde inte finnas ett enda logiskt skäl till den här rädslan jag har. Men lika fullt är det så. Vad kan man göra åt den saken? Undrar Enka 60.
Nu hör du Enka 60, så har jag ett underbart tips till dig. För förra sommaren så hade vi en gäst som hette Stefan Randström. Och då pratade vi om hur man ska göra i en sån här situation. Och han beskrev det så otroligt bra att jag vill verkligen uppmana dig att gå in och lyssna på det. För han skulle ha sagt att nu är det bara så här, Enka 60, att nu kör du bara. För att vad har du egentligen att förlora?
Och Enka 60, jag kan mycket väl relatera till det här att man känner sig lite osäker. Också lite ringrostig kanske. Du kanske var bra på det här med att dejta och flirta när du var ung och ogift. Och så hade du ett äktenskap och nu är du så här ofrivilligt singel igen. För att livet blev på det sättet. Men som sagt, vad har du att förlora? Och vad är det värsta som kan hända? Du har redan varit med om något av det värsta som kan hända. Mm. Du hade en partner som du förlorade. Han gick bort. Du har klarat av det. Du har tagit dig vidare. Du är ju superstark alltså. Mm. Så det värsta som kan hända här är väl att du får ett lite förläget oj då, men nej tack. Men det är ju inte hela världen. Kommer kännas lite sådär, oj öde, så genant i stunden. Men det där kommer du att komma över i en handvändning.
Ja.
Du som har kommit vidare i livet efter att du har blivit änka till och med.
Men hur ska hon göra då? För hon skriver ju här att hon blir helt skräckslagen vid blotta tanken att säga någonting. Så nu måste vi ha lite konkreta tips här. Och jag är ju lite feg jag också. Så att jag skulle kanske skriva ett meddelande åt den här personen. Eller sen skulle jag föreslå att man gör någonting tillsammans på Tumis. Det behöver ju inte vara så att vi ska äta en romantisk middag eller någonting. Att du kan ju fast hitta på någonting, ska vi gå på kaffe eller något. Vet du att de inte brukar umgås så annars på Tumis. Det är ju redan en ganska bra indikator tycker jag. Att man säger att, hej men att, vad säger du att vi skulle kunna ha lite ledigt här nästa vecka. Ska vi ta en kaffe på lördag? Och sen att du behöver inte sitta där och beskriva din odödliga kärlek. Och sen då du sa att du är så dålig på att läsa det där så att titta på honom i ögonen lite mer ingående. Man märker nog så här, titta på hans kroppsspråk. Hur är han? Sitter han bakåt lutat med armarna i kors eller sitter han framåtböjd vid kaffebordet och tittar på dig? Ser han glad ut? Eller är han så att han tittar på klockan och vill bort? Vet du, ganska enkla saker så kan man ju nog läsa av ganska mycket och.
Det tycker jag är jättebra. Och jag är också en vän av att förbereda det jag vill ha sagt. Det behöver inte vara i såna här emotionella situationer. Men jag skriver ofta ner vad jag kommer att vilja säga. Så att jag har skrivit ner det ett varv för då sitter det bättre. Tänk om du skulle skriva exakt vad du känner på ett papper. Du behöver inte ge det där pappret till honom. Men åtminstone att du har klart för dig att det här är det vad jag vill ha sagt. Och så tycker jag precis som Hanna. Ta initiativ till att ni ska träffas på tumman hand, gå på en kaffe, gå på en promenad. Har ni väldigt trevligt, så då tycker jag att du tar tillfälle och sjunger ut. Du behöver liksom inte vara påträngande, men bara säga någonting i stil med jag skulle jättegärna vilja träffa dig oftare för att mitt hjärta börjar bulta lite extra mycket när du är med.
Ja,
någonting sånt här.
Du är så himla gosig.
Det behöver inte vara creepy eller på något sätt jobbigt, på något sätt. Jag menar, oavsett kommer han ju säkert att bli ganska glad.
Ja.
Att, oj, oj, oj.
Ja, man kan ju säga det på olika sätt.
Och det kan ju också hända att han inte alls har insett det här. Och att han kanske därför inte har tänkt på det i de banorna. Att han har tänkt att oj, oj, här är den här snygga änkan här som jag råkar känna här så länge. Men att hon skulle nog aldrig vara intresserad av mig, att snälla någon. Och om du sen säger så här så kanske han säger att oj, oj. Vet du, jag tycker ju lite samma. Vad ska vi nu hitta på?
Ja, eller kanske han går omkring och tänker precis samma sak om dig. Det kan du inte heller veta.
Och om det inte blir på det sättet, om han säger oj, oj, nu måste jag nog säga att tyvärr så känner jag inte alls detsamma. Det kommer att vara jobbigt just då, men det kommer inte att vara hela världen. Så kör på, säger vi. Vi peppar dig, vi uppmuntrar dig och vi hejar på för fulla muggar här i relationspodden.
Mm. Och så skriver du till oss sen och berättar hur det gick. Nu ska vi ta oss an ett sista brev och ett som vi enväldigt och ömsesidigt har valt ut i veckans brev. Det är signaturen Kvinna och singel enligt mamma av oklara skäl, 56 år, som har skrivit det. Jag var gift i nästan 30 år och sen 3 år så är jag frånskild. Jag har under den här tiden inte varit på en enda dejt. Mitt äktenskap präglades av svartsjuka och jag hade också en otrygg uppväxt. Och det här har gjort att jag har svårt att sätta gränser och jag har ofta sökt godkännande av andra. Det har också gjort att mitt nervsystem har varit på helspänn under större delen av mitt liv. Så idag behöver jag någonting annat. Vila, stillhet, trygghet. Ett liv utan drama. Kanske finns det en önskan om att en dag möta någon igen, men just nu så behöver jag ta hand om mig själv. Jag är singel för att jag, för första gången i mitt liv, lyssnar på mig själv.
Alltså det där sista är så vackert så man vill ju nästan trycka upp det på en... brodera det på en bonad och trycka det på en t-skjorta. Hör nu på det här. Jag är singel för att jag för första gången i mitt liv lyssnar på mig själv.
Mm.
Det är så fint.
Så fint.
Och det är ju just precis det där som jag tycker att det är en viktig påminnelse. När man är singel eller man kanske har enstaka singlar i ett umgänge där alla andra är par och så här. Att det ju inte alltid är det att... Det är aldrig ett misslyckande att vara singel, vill jag säga. Och det är inte heller något ideal för alla människor att hitta ett par. Utan ideal är kanske det här... att landa i någon sorts grundnöjdhet och trygghet. Och då måste man i många fall börja med sig själv. Vilket ju den här lyssnaren har gjort.
Mm, exakt. Och det tycker jag också flera andra av de här brevskrivarna skrev. Som den här mannen som valde att först gå i terapi och ta hand om sig själv.
Och sen kanske gå med på Tinder igen.
Ja, exakt. Att man måste göra det. Men det måste utgå från en själv och vad man själv vill. Och sen också till alla er som säger att jag är så hemsk och eländig och hur skulle någon vilja ha mig. Ni måste ta en sån här självförtroendekurs tillsammans med era närmaste. Så att ni vågar göra det ni behöver göra för att kanske ändra den här situationen ifall det känns så.
Alltså Anna, vi har ju världens bästa och klokaste lyssnare. Mm. Vilka brev! Och alltså, vi hade så många brev den här veckan och vi hann ju inte få med alla. Men jag satt faktiskt riktigt sådär med... Det rann en tår för kinden på mig emellanåt när jag läste era brev den här veckan. För det var så mycket insikter, det var så mycket liv och det var så mycket klokskap i det jag fick läsa. Så ett ödmjukt tack till er alla.
Tusen tack för det här och Relationspodden Norrena och Frans är tillbaka igen om en vecka. Sköt om er. Hej då.
Hej då.